Förra veckan så var jag uppe på Vasa sjukhus med sina långvårdsavdelningar för att besöka några av våra medlemmar. Och jag fick åter en sån där nyttig påminnelse om vad som förestår oss alla. Åldrandet med alla dess svaghetsproblem. I dagrummet i en av avdelningarna så var tvn högt påskruvad till ett larmande barn- eller ungdomsprogram. Ingen av patienterna som satt i dagrummet varken ville eller kunde intressera sig för tv-programmet. Det var inte ens någon som tittade åt det hållet. Dessutom så omöjliggjorde det höga ljudet någon inbördes kommunikation patienterna emellan. Så jag gick fram och skruvade ner ljudet. Men även efter det så fick man nästan halvropa till en del av patienterna för att göra sig hörd. Och när lunchen senare serverades så var det en del som hade svårt med besticken. De fumlade med gaffel och kniv, tappade dem på golvet. Andra kunde inte äta själva utan måste matas. Och en mager kvinna satt och petade i maten innan hon sköt hela tallriken ifrån sig. Och klagande bad att få slippa maten. Inne på salarna så kunde du se åldringarna, en del, ligga hopkrupna i sina sängar med höga gallerkanter omkring. Precis som det vore babysängar för 85-åringar. I korridorerna så hastade sig en del fram med hjälp av kryckor eller käppar. Eller till stöd av någon personal. Fram till toaletten och så tillbaka till rummet och sängen igen. Så här kan det bli mot slutet av våra dagar. Och predikaren, den bok i Bibeln som mer än någon annan vill få oss att se på ett realistiskt sätt på livet, kan naturligtvis inte gå förbi det som händer med människan i livets avslutningsskeden. Om Salomo hade levt idag så skulle han gärna ha tagit oss med till Vasa sjukhus eller någon annan långvårdsavdelning. För att understryka vikten i den uppmaningen som han börjar kapitel 12 med. Tänk på din skapare i din ungdomstid förrän de onda dagarna kommer. De år om vilka du säger, jag finner inte behag i dem. Och ingen av oss skulle efter ett sådant besök ärligen kunna hävda att det är förståndigt att uppskjuta sitt sökande efter Gud till dess att vi hamnar i dödens väntsalar. Salomo har rätt när han säger, tänk på din skapare i din ungdomstid. Då har du också ett helt liv som du kan ge till honom. Och det hebreiska verbet för tänka på, det innebär att handla beslutsamt med tanke på någon annan eller å någon annans vägnar. Det betyder alltså att ta Gud på allvar och leva för honom på ett beslutsamt sätt, på ett överlåtet sätt. Det är att tänka på Gud. Och det kan vara svårt att göra det, menar Salomo, när de onda dagarna kommer. Då vår förmåga att tänka och handla inte längre är vad det brukade vara. Och så beskriver Salomo för oss med poesins talande bildspråk de villkor som en åldrande människa kan ha att leva under, både i psykiskt och fysiskt avseende. Men lägg märke till att hela det här avsnittet är egentligen riktade till unga människor. Salomo menar att det är nyttigt för unga människor att försöka sätta sig in i vad det innebär att åldras och bli gammal. Han talar i allmänna termer, så det som han nu säger, det är inte tillämpbart på varje åldrande individ. Han säger i vers 2, tänk på din skapare förrän solen blir förmörkad och dagsljuset och månen och stjärnorna. Förrän den ålder kommer då molnen kommer igen efter regnet. Det verkar som det är en bild på ett dystert sinnelag. Ett tungsinne, ett svårmod som gärna griper omkring sig hos åldringen och inte vill lämna. Ibland kan det bli en ren depression som man går och bär på. För en del kan det vara så här svårt att åldras. Svårt att acceptera rent mentalt att kroppen inte orkar med längre vad den brukade orka. Att sinnet inte längre tycks hänga med i det intensiva och snabba informationsflödet som vi ständigt matas med, för att inte tala om den snabba samhällsutvecklingen i stort. Och att man inte riktigt minns som man gjorde förr. Minnet sviker. Känslan av att inte heller vara till någon riktig nytta längre, utan kanske till och med bara känna sig överflödig eller till besvär för andra. Det är ödesdigert att uppleva det så. Och den sociala kontaktytan börjar begränsas och minskas. Och man känner sig ensam och övergiven, och man ser heller ingen ljusning framåt. Istället känns det som predikaren alltså säger, regnet eller molnen kommer igen efter regnet. Regnet slutar, men himlen blir ändå inte klar, utan nya moln hopar sig innan något ljus hinner tränga igenom. Oron för det ena avlöser oron för det andra. Så det nästan blir som en ständig oro. Den ena sorgen kommer på den andra. Vännerna dör. Det blir glesare i ledet. Ensamheten tilltar. Krämporna avlöser varandra. Och det finns ju ingen realistisk anledning att tro på någon bestående förbättring. Som när man var ung. Någon har sagt att åldras är svårare än att dö. Ty att avsäga sig ett värde fullständigt och en gång för alla är mindre tyngande än att dagligen bit för bit förnya offret. Och i den förrymda själen anger Bo Bergman vrede, sorg, övergivenhet och självförakt som några av ingredienserna i åldrandets psykologi. Och han skriver ganska hätskt. Att följa sin egen undergång bit för bit, utan att kunna göra någonting åt saken. Att dö dag för dag, timme för timme, minut för minut. Att mista hår och tänder och minne och förstånd och allt nöje och alla vänner och gå omkring som ett spöke. Att läsa samma mening 10 gånger utan att begripa den. Att inte ha en aning om vilka krämpor som står i tur och ordning att göra en den äran. Att vrida sig som en orm i en myrstack. Att få vördnadsetiketten påklistrad för att så mycket lättare negligeras. Den vördnadsvärda ålderdomen. Det finns inget mindre vördnadsvärd. Och så det värsta. Att inte själv märka hur dekrepitus, utlevd och förfallen, man är. Ja, kan man uppleva det på det sättet, då kanske vi också kan förstå att en del äldre människor faktiskt inte orkar leva livet ut. Självmordsfrekvensen för män, särskilt i 70-80 års åldern, stiger nämligen kraftigt. Men alkoholism och tablettberoende är också ett pris som många betalar för att överhuvudtaget orka leva vidare. Den gamle kan komma in i en ständigt negativ förväntan. Det spelar ju ändå ingen roll vad jag gör. Jag ska ändå snart dö och ingen kommer att sakna mig om jag dör. Om det nu går att leva ett liv utan Gud, så måste det ändå vara väldigt svårt att åldras utan Gud. Så tänk på din skapare innan den tid kommer då, enligt vers 3, då väktarna i huset darra och de starka männen kröka sig. Det är bilden av ett hus som håller på att rasa samman. Väktarna börjar darra. Kanske en bild på händerna som inte längre är riktigt stadiga och säkra. Skriften börjar bli darrig och kaffekoppen skakar när den ställs ner mot fatet igen. De starka männen kröker sig. Kanske en bild på benen i kroppen. Kroppens stadiga pelare som sprungit och hoppat så lätt. Under ett långt liv burit oss så stadigt. De börjar nu att svikta. Och alla kroppens ben blir skörare. Och balansen blir darrigare. tänk på din skapare innan den tiden kommer. Då malerskorna sitta fåfänga, så många eller så få som de nu har blivit, då malerskorna sitter sysslolösa. Det har uppfattats som en bild på förlusten av munnens tänder. Malerskorna har blivit färre. Man kan inte längre äta den mat som man kunde äta som ung. Och det tar längre tid att äta. Visserligen har vi i vår tid kunnat åtgärda detta med tandproteser. Men predikaren fortsätter. Tänk på Gud innan den tid kommer då skåderskorna har det mörkt i sina fönster. Innan den tid kommer då ögonen börjar bli skumma och det blir svårt att läsa. Och i gamla testamentets tid så kunde man inte åtgärda ögonstarr, utan det resulterade ofta i blindhet, som till exempel hos prästen Eli. Och för oss som nu blir äldre hjälper till sist inte ens läsglasögonen. Och det är ett företag att behöva läsa med hjälp av ett starkt förstoringsglas. Visserligen finns Nya testamentet också i stor stil. Men det är bättre att du läser Guds ord idag medan dina ögon är friska. Predikaren fortsätter i vers 4. Tänk på din skapare innan den tid kommer då dörrarna åt gatan stängs till. Troligen ett uttryck för minskad kontakt med omvärlden, tilltagande isolering och ensamhet. Innan den tid då ljudet från kvarnen försvagas, kvarnstenarnas mullrande hörs inte längre, eller åtminstone inte lika starkt längre, därför att hörseln är inte längre vad den brukade vara. Och det bidrar starkt till känslan av ensamhet och isolering. Det är så som dörrarna stängdes till. Och det kan vara mycket påfrestande att se människor omkring sig inbegripna i ett ivrigt samtal men inte riktigt höra vad de säger. Och till slut så tröttnar man på att ständigt fråga hur sa, eller förlåt, jag uppfattade inte riktigt. Och man känner sig utanför när man inte längre kan delta i samtalet. Det är inte bara syssorna som tystnat. Fågelsången om våren är också svårare att uppfatta. Och den vackra musiken och sången tillåter inte längre den försämrade hörseln människan att njuta av som förr. Förstår du vad predikaren säger gång på gång genom den här boken? Njut av livet medan du ännu kan. Och tänk på din skapare medan du ännu har dina själsliga förmögenheter i behåll. Och han ger fler skäl i vers 4. Medan då man står upp, alltså tänk på den tid. Tänk på din skapare innan den tid kommer då man står upp, när fågeln begynner kvittra och alla sångens tärnor sänker rösten. Det vill säga den tid då sömnen är orolig och man är lätt väckt och ofta vaknar tidigt på morgonen likt fågeln. Ett barn kan ju somna mitt i en larmande folkhop, men åldringen kan uppleva hur sömnen flyr tidigt på natten och lyckas inte somna om. Tänk på din skapare innan den tid kommer då alla sångens tärnor sänker rösten. En tid då sångrösten slutar att bära och börja mista sin klang. Tänk på alla sångstjärnor som idag står på världsscenen inför folkmassorna och låter sina stämband vibrera med skicklighet och kraft. Men tänk på alla stora operasångare som beundras över en hel värld. Tänk på att de en dag ska få uppleva att deras röster inte längre bär. Och att ingen finns som vill lyssna till deras sång längre. Då är det också för sent att sjunga Herrens lov. Tänk att ha levt ett helt liv med en vacker sångröst, men som aldrig har höjts till honom och hans ära som skapade stämbanden och gav rösten. Därför säger Salomo, tänk på din skapare i din ungdom. Medan du ännu kan tjäna Gud med din sång. Medan du ännu kan gå Guds ärenden. För den tid kommer, säger han nu i vers 5, då man fruktar för var backe och förskräckelse bo på vägarna. Det som man i sin ungdom kunde ta som en utmaning och gärna springa upp för, en liten backe, det bävar åldringen för. Man vill ha sin lägenhet på första våningen, eller åtminstone i ett hus där det finns hiss. För trapporna har blivit så besvärliga. Och förskräckelse bo på vägarna. Man blir rädd för att ge sig ut på gatan. Man blir rädd för vintern. Man blir rädd för halkan. Man blir rädd för resor. Man blir rädd för det okända. Förstår du varför Gud vill kalla dig till tjänst medan du ännu är ung? Medan djärvheten och nyfikenheten finns där. Och du vågade också in i det okända. Det var till lärjungaskaran av relativt unga män som man en gång kunde säga: gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Men tänk att ha levt ett helt liv, frisk och stark, utan att aldrig ha gått ett enda ärende åt han som gav dig kroppen, musklerna, benen, tungan, allt. Vers 5 fortsätter: tänk på Gud innan den tid kommer då mandelträdet blommar och gräshoppan släpar sig fram och kaprisknoppen blir utan kraft. Under den senare delen av sin blomning så är nämligen mandelträdet alldeles silvergrått högst upp och utgör därför en talande bild om den åldrande människans vita hår. Ja, det börjar ganska tidigt det där. Och gräshoppan släpar sig fram. Rörelseförmågan är inte längre vad den brukade vara. Gräshoppan, den är hoppande och viltflygande insekt, drar sig nu fram som vore kroppen en tung börda att släpa på. Och att sätta sig, eller lägga sig, eller resa sig upp och gå genom rummet några få steg, allt går nu så långsamt och tycks vara ett företag som kräver all koncentration och uppmärksamhet. Vet du, det ska komma en dag då våra bejublade idrottsstjärnor, som nu bjuds på spaltmetrar i dagstidningarna och långa tv-timmar. Det ska komma en dag då man för länge sedan har glömt dem. Och de ska vara isolerade och ensamma. Och kanske med någon annans hjälp och stöd släpa sig genom ålderdomshemmets korridorer. Kraften som nu är borta gick åt att jaga medaljer och mänsklig ära, men inte att söka Herrens ära, skaparen, han som en gång gav dem deras kroppars kraft. Och det här gäller inte bara idrottsstjärnor. Det här gäller alla som väljer att leva sitt liv och ge sin kraft utan någon tanke på skaparen. Salomo säger: tänk på Gud innan du blir som en orkeslös gräshoppa. Och innan kaprisknoppen blir utan kraft. En knopp som finns där men utan kraft att slå ut. Inspirationen infinner sig liksom inte längre. Motivationen finns inte kvar. Lusten att leva och att vara kreativ är så som bortblåst. Kaprisknopparna brukade också plockas och användas som aptitretande medel. Men nu duger de inte längre till detta ändamål. Smakförnimmelserna och njutningsförmågan har avtagit med åldern. Det finns ett intressant exempel på det här i Andra Samuelsboken 19. David ville ha med sig den åldrande Barzillai hem till hovet. Men Barzillai svarade i vers 34: hur många år kan jag väl ha att leva eftersom jag skulle följa med kungen upp till Jerusalem? Jag är nu 80 år gammal. Kan jag väl då ännu känna skillnad mellan bättre och sämre Eller vad har väl din tjänare någon smak för vad jag äter eller för vad jag dricker? Eller kan jag ännu njuta av att höra sångare och sångerskor sjunga? Nej, det är ingen idé, jag följer med dig, jag ska ändå snart dö. Och kan inte njuta av det som jag förut brukade njuta av. Så har då Salomo i de här verserna beskrivit för oss hur det kan vara att åldras. Och hur det kan vara i dödens väntsalar. När han nu säger, då människan ska fara till sin eviga boning. Och gråtarna redan går på gatan och väntar. Alla vet liksom, det snart är slut för honom henne nu. Vers 6. Den tid då silversnöret ryckes bort. Och den gyllene skålen slås sönder. Människans liv liknas vid ett silversnöre. Eller en gyllene skål. Något som alltså är dyrbart. Men samtidigt så skört och bräckligt. Vi vet att det bara behövs en liten blodpropp i hjärtats kranskärl. Och allt kan vara slut på bara några sekunder. Den gyllene skålen slås sönder. Du borde ha tänkt på din skapare innan detta hände. Han som har konstruerat det fantastiska människohjärtat som inte kan jämföras med någon mänsklig konstruktion eller skapelse. Ditt hjärta som faktiskt utför 100 000 pumpslag varje dag. Tillräckligt med blod för att fylla en hel järnvägsvagn om så skulle vara. Och det håller på att slå troget 70-80 år åtminstone. Utan någon avstängning för underhåll eller reparation. Vore det inte på sin plats att människan tänkte på honom som har konstruerat hennes hjärta medan det ännu pulserar och slår? För när det stannar, då krossas ämbaret vid källan och hjulet slås sönder och faller ner i brunnen. Står det i vers 6 som en bild av när hela människokroppens maskineri faller sönder och samman och aldrig kan användas mer. Aldrig. Stoftet vänder åter till jorden varifrån det har kommit, och anden vänder åter till Gud som har givit den. För när Gud tar bort livsanden ur människan, då är livet slut. Gud som gav livet ska en gång ta det tillbaka. Han gav oss en kropp att leva med, men som på grund av syndens inkommande lagts under förgängelseprocessen och redan från födseln arbetar döden i människokroppen. Och under ett långt liv bryts den ner, den dör, den upphör att fungera, den läggs i en grav och den multnar bort. När Gud tar bort människans ande, livsanden, då förgås hon och vänder åter till stoft igen. Tänk på Gud innan den dagen. Salomo har i realistiska termer beskrivit för oss ålderdomens avklädande och dödens ofrånkomlighet. Och det för honom tillbaka till hela bokens inledningsfras. Fåfängligheters fåfänglighet. Allt är fåfängligt. Dödsfenomenet är för Salomo det överlägsna exemplet på livets förfänglighet. Vad tjänar det till? Vad finns det nu mer att säga? Jo, Salomo slutar inte där. Gud var det lov. Han insisterar på att livet har en mening, ett mål och ett syfte, trots alla dessa nyckfulla händelser och ålderdomens kanske ofta tragiska förlopp. Han säger i vers 13: änden på talet, om ni vill höra huvudsumman, det är detta: frukta Gud och håll hans bud, ty det hör alla människor till. Och om du tar in det och tar det på allvar, så ger det mening åt livets alla faser, vare sig man är ung eller gammal. Om skaparen bjuds in i livet och bjuds in i livet, så det ger det ljus också åt hela åldringsprocessen. Ja, till och med åt döden själv. Och till och med det till synes meningslösa tvingas då tjäna den evige Gudens syften. Vi vet inte hur, men vi vet att Och predikaren säger att vi kan tjäna Gud även om vi inte förstår allt som händer oss i livet. Och även om livet är hårt och tufft, för det är det, och det kommer då fortsätta att vara. Ja, även när vi blir gamla, åldriga och stapplande kan vi tjäna Gud. Så låt mig till sist få nämna en del om Bibelns mycket positiva syn på den gamla och åldrande människan. Det tycks nämligen så som om Gud aldrig tar någon större hänsyn till det som vi i vårt moderna samhälle kallar för att gå i pension. Tvärtom så har Gud ofta gjort stort bruk av just äldre människor. Jag tror delvis på grund av att ödmjukhet är den viktigaste egenskapen för tjänst i Guds rike. Och det verkar så som Gud ofta har fått kalla på åldringar för sina viktiga uppdrag, därför att de har hunnit lära sig lite grann av livet och kanske hunnit bli mer ödmjuka än den självsäkra ynglingen som i sin kraft invaggas i en falsk säkerhet om att livet är hans och ska bli lätt att leva. Noa var 600 år när kallelsen kom. Abraham var 75 år när äventyret började, Sara 60. Mose var 80 år gammal. Han hade försökt själv när han var 40, men han var alldeles för ung och självsäker och stursk. 40 år i öknen bland bräkande får började göra honom tjänlig för Guds syften. Paulus var relativt ung, men han fick en snabb skolning på 3 år i öknen och sedan också en törntagg i köttet för att han skulle förstå att hålla sig på jorden. Tjänsten för Gud är inte åldersbegränsad, inte ens tidsbegränsad. Den fortsätter också efter döden, Gud vare lov. Det är klart att Gud vet om att du och jag blir äldre och svagare, och han tar givetvis hänsyn till detta. Det står att han tänker det på att vi är stoft. Men Guds verk med oss och genom oss är inte förhindrat eller begränsat av att vi blir äldre och får svagare kroppar. Tvärtom så har Guds kraft lagts i just lerkärl som dig och mig, i sköra människor, för att den ska bevisa sig komma från Gud och inte från oss. Förgängelseprocessen stör inte Guds handlande med oss. Tvärtom, ännu när det bliva gamla, skjuta det skott. Det frodas och grönska i sin ålderdom. Så Gud har inga pensionärer. Inte heller sjukpensionärer har han. Ty inte ens sjukdom eller bundenheten till en rullstol eller andra lidanden kan om inte göra Guds syften med oss. Hur skulle det ha gått för missionären William Carey om han inte hade haft en syster hemma i England som visserligen låg förlamad i sängen i 40 år, men troget skrev uppmuntrande brev till William där borta i Indien. Hon är bortglömd i missionshistorien, men jag undrar om inte det var hemligheten till Williams stora framgångar. I Bibelns värld ansågs också hög ålder vara något eftersträvansvärt, och antikens folk höll alltid hög ålder i ära, respekt och aktning. Och så är det ofta än idag borta i Asien och kanske i Afrika, andra världsdelar. Jag kommer ihåg när vi som familj tog med gamla farmor, mina barns farmor, min svärmor, ut på en kinesisk restaurang här i Göteborg. Hon hade haft en hjärnblödning som hade svårt att gå, förlamad delvis i högra kroppshalvan, och vi fick hjälpa henne in där. Hon kunde inte tala riktigt. Men du skulle se kineserna när de fick syn på denna åldring, närmare 80 år. Vilken tjänstvillighet och vilken service vi fick. Barnen fick till och med extra dessert, glass, och de stod och de uppvaktade. De visste inte hur väl de skulle behandla denne min åldriga svärmor. Och jag skämdes när jag tänkte på hur vi det svenska samhället lätt skuffar undan dem och ser dem så som varande i vägen för vår höga effektivitet. Men vet du vad Bibeln säger? En ärekrona är grå hår. Den vinnes på rättfärdighetens väg. Det sågs som ett tecken på gudomligt välbehag och välsignelse när en människa blir gammal. Därför heter det också ett av buden: hedra din far och din mor på det att du må gå dig väl och du må länge leva i landet. Respekt för de äldre påbjöds i Mose lag. För ett grått huvud ska du stå upp och den gamle ska du ära. Du ska frukta Herren din Gud. Det är lite annorlunda det mot dagens västkristningsfilosofi. Bristande respekt för och uppror emot de äldre såg som ett tecken på en ond tid i Gamla testamentets profeter. Ett samhälle med många äldre däremot såg som ett tecken på Guds välsignelse. Du kan läsa om det i Zakaria 8. De äldre ansågs besitta kunskap, erfarenhet och livsvisdom som var behövlig och nyttig för den yngre generationen. Rehabeam, Salomos unge son, gjorde det stora misstaget att han lyssnade inte till de äldre utan till de yngre, jämnåriga rådgivarna. Och det ledde till hela rikets delning. Den äldre människans tro är ett levande bevis på att det håller att tro på Gud livet ut. Därför är det en rikedom för en församling att ha många gamla människor. Det är en rikedom, det är en skatt. För de är ständiga levande bevis på Guds nåd och Guds trofasthet. Och samtidigt är det så att församlingen utgör en underbar möjlighet för den åldrande människan att bevara sina själsliga och fysiska förmögenheter och hälsa så långt och så väl som möjligt. För i församlingen utmanas vi ständigt till engagemang och till tjänst, samtidigt som den erbjuder gemenskap och arbetsgemenskap och en känsla av egenvärde. Det är faktiskt hälsosamt att tillhöra Guds församling när man blir gammal. En åldersforskare har sagt så här: fysisk lättja leder till cirkulations- och ledbesvär, till lägre motståndskraft mot infektioner, till långsammare tillfrisknande från sjukdom eller skada och till oförmåga. Så håll igång, mina gamla vänner. Den som vill vara med att tjäna Gud har chans till ett längre och meningsfullare liv. Är du med i någon städgrupp? Är du med i någon besöksgrupp? Är du med i någon serveringsgrupp? Är du med på second hand eller på musikcaféet? Jag tror att sedan vi fick second hand bland annat så har vi nog förhöjt medellivslängden hos Sarons pensionär. Samtidigt så måste vi nog vara rädda om de som faktiskt inte orkar längre. Vi får inte glömma dem eller svika dem. Det måste vara oerhört svårt för någon gammal församlingsmedlem om hon eller han tvingas säga till sig själv: jag gav mitt liv till församlingen, men var det verkligen värt det? Jag tycks ju vara helt bortglömd nu. Och här lever jag själv med ett ständigt dåligt samvete för att jag som pastor så dåligt räcker till. Och vi har en församlingssyster på halvtid som också känner sig så otillräcklig. Därför är jag så oerhört tacksam för de som frivilligt går. Varje vecka finns det människor i församlingen som frivilligt går och besöker dem som inte orkar längre. De äldre, de sjuka. Det är så en församling ska fungera. Guds välsignelse över dem. Vi behöver fler sådana. Kanske pensionärer som orkar gå de där stegen. Ibland kan det räcka med en telefonpåringning. Låt oss vara rädda om våra äldre så att de känner att de fortfarande har ett egenvärde och en betydelse i Guds församling. Låt oss komma ihåg att även den åldrande människan är en, även om hon har nedsatta kropps- och själsfunktioner, ändå är en fullvärdig lem i Jesu Kristi kropp och en medarve inge av hela himmelens härlighet, precis som dig och mig. Och människor som Gud på intet sätt har glömt, även om psalmisten ropade till Gud: förkasta mig inte i min ålderdomstid, överge mig inte när min kraft försvinner. Och Herren svarar i Jesaja 46: nej, ända till er ålderdom är jag densamme. In till dess ni var det grå ska jag bära er. Så låt oss glädjas över det liv som aldrig kan tas ifrån oss, hur gamla och hur sköra vi än blir. Ty även om den yttre människan bryts ner, så tillväxer och förnyas likväl min inre människa dag för dag. Gud vare lov. Amen. Herre, vi tackar dig att inte ens åren som läggs på oss mer och mer kan förhindra den inre människan och den källan som du lagt i vårt hjärta att flöda och växa till. Vi tackar dig Gud för alla äldre människor som vi får ha i vår församling. För deras trogna tjänst genom livet. O Gud, förlåt oss om inte rätt förstått att uppskatta dem. Välsigna alla dem som går sina steg till dem, Herre, för att uppmuntra dem, för att besöka dem. Ge dem ny inspiration och glädje i den kallelsen, Herre. Och vi ber dig för dem, vi tackar dig för dem. Och vi ber dig för dem som är yngre i församlingen att förstå att nu är tiden att söka Gud. Nu i ungdomens tid, när vi ännu kan ge vårt liv till dig som är värde framför alla andra. Så om någon inte känner dig här idag, om någon inte har vikt sitt liv till din tjänst, så ber jag att denna predikan skulle ha bidragit till just det. I Jesu namn. Amen.